Sveriges Radio.
Du, jag hörde dig i morse på radion. Du gillar inte att bli kallad Davve, alltså. Är det ett dåligt smeknamn?
Vad otippat att du skulle snappa upp just det.
Det var där
vad
jag kom in.
Vad gillar han inte? Snappa upp, använd mig av.
Jag funderade på vilket smeknamn du kan tolerera.
Någon har sagt Davva, Drutten, baserat på druid.
Föredrar du Drutten framför Davve?
Nej, jag föredrar inget av det. Drutten absolut inte, men även inte Davva. Men har du haft något smeknamn?
Ja. Det är ett smeknamn som dök upp till exempel var ketchup.
Just det.
Ja. Ketchup. Ovärdigt smeknamn.
Barn behöver inte vara så kreativa.
Nej.
Ketchup, etablerat, klart. Nu kör vi på det. Mm. Kommer du ihåg första gången det uppstod?
Ja. Det var ett gäng killar som jagade mig på cykeln. Heter du ketchup?
Och vad svarade du då? Nej, jag heter inte ketchup, jag heter Catherine.
Ja, sannolikt.
Okay.
Medan jag sprang.
Just det, de jagade dig på cykeln.
Ja. Ja, så jävla orättvist också.
Ja, oschysst. Mm.
Det hårda 70-talet i miljonprogrammet.
Heter du ketchup? Välkomna till Druid Zimmerman Show.
Det blir inte alltid som man har tänkt sig, David.
Nej, inte varje gång.
Inte för politiker heller.
Nej.
Tidöpartierna vill till exempel droppa nyheter från budgeten nu under hösten. Men de vill ju göra det på sitt sätt. Mm. Kanske vara på ett sjukhus om det är mer pengar till vården. Mm. På ett örlogsfartyg om det är mer pengar till försvaret. Jag har i och för sig aldrig sett det, men du fattar principen.
Ja, precis.
Samtidigt har ju reportrar som Lova och andra som försöker gräva fram och avslöja budgetnyheterna på sin kant. Mm. Och i måndags till exempel så breakade SVT att reduktionsplikten ska höjas. Alltså att man ska blanda i mer biodrivmedel i bensin och diesel. Mm.
Sänkningen av reduktionsplikten var ett av Tidöpartiernas viktigaste vallöften. Nu backar man för att försöka få ner utsläppen av fossil koldioxid.
Just det, för det ökade markant där under en period.
Mycket var det. I valrörelsen kanske du kommer ihåg att det var ett jäkla snack om att man skulle sänka reduktionsplikten för att det var så himla dyrt att tanka där ett tag.
Ja, vid pump pratades
de. Exakt så. Och det är klart att man tänker att om de hade fått välja hur de skulle presentera det så skulle de inte frama det som att de har brutit ett vallöfte.
Nej, det är väl klart man inte har.
Nej. Som ju blev vinklingen i Rapport. Enligt en källa till Expressen var det väldigt irriterat i Liberalerna efter att det här hade läckt ut. De är ju nöjda med nämligen att reduktionsplikten höjs för att de har ett klimattänk, Romina Pourmokhtari. Och de hade väl säkert velat vinkla på det om de hade fått bestämma istället för att säga att det är ett brutet vallöfte. Mm. Martin Kinnunen, SDs klimatpolitiska talesperson, tyckte inte heller att det här blev perfekt.
Det hade varit mycket bättre att vi hade presenterat den här nyheten innan journalister fick göra vinklingen i, på olika nyhetsartiklar och sådär som man gjorde under gårdagen. Det hade varit bättre för oss att presentera nu, men det är så den här branschen funkar.
Mm. Det hade varit bättre att de kunde äga den och sen så säga sin anledning till att det har blivit så som det var. Att det inte alls har varit ett brutet vallöfte, utan det här är någonting helt annat.
Ja, titta på det här istället hade säkert SD velat göra eftersom man samtidigt har bestämt sig för att sänka bensinskatten.
Ja.
Det hade ju säkert SD velat lyfta fram om de hade kunnat styra allt det här.
Just det.
Nu blev det ju då efter att Rapport hade avslöjat det här lite kris och panik bland Tidöpartierna. Det här skedde måndag kväll. Fort som tusan kallade de in en presskonferens för att, tror jag, försöka ta kontroll över hur det här skulle presenteras.
Det är inget bra löfte som är brutet, nej! Alltså så, skriker snabbt.
Ja, tisdag morgon.
Kolla skattesänkningen här på det. Så.
Något åt det
Något
hållet.
Åt det där hållet, ja.
De stod på rad från de fyra partierna. Mm. Ebba Busch, hon hade liksom ytterligare en approach till det här att inte ha kunnat kontrollera narrativet.
Okay.
Hon sa till Expressen, hon älskar spontana presskonferenser.
Åh, oh, jag älskar det här. Vad är det här för pressträff? Är det en spontan? Åh, gud vad jag älskar sånt. För om det inte var en spontan, hade det inte trivts här.
Exakt. Jag ska bara inflika här innan jag kommer med min fråga till dig. Det är klart att det finns de som inte tror att den här höjningen av reduktionsplikten plikten kommer räcka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Miljöpartiet till exempel.
Nej, de är skeptiska.
Ja. Men tillbaka till det här nu att man kan ha olika strategier när något oväntat inträffar. Mm. Alltså, vi har Liberalerna, de blir irriterade. Mm. Vi har SD som är lite mer, ja, nej men det här var inte perfekt. Men de tillstår öppet att det var så.
Ja.
Och så har vi Ebba Busch som kör den positiva spinnen.
Just det, ni gillar spontana pressträffar.
Vem är du? Vilken strategi kör du när det inte riktigt blir som du har tänkt dig? Det kan ju vara... Mm. Din fru har inte köpt det där köttet som du har tänkt att du skulle grilla. Du
eller kanske har... som hon tänkt grilla och jag gör alla tillbehör och diska. Eller så. Eller så.
Till exempel.
Ja, till exempel. Jag tror att jag är en blandning av alla dem. Jag går väl igenom först en irritation, sen så är det så, ja, det är väl så här det blev. Och sen så i slutändan bara, det är ganska nice när det blir lite spontant ändå. Ja.
Ja. Precis, och jag gör tillbehören.
Ja, jag gör det.
Och jag diskar.
Här står jag och är tvungen att påtala det för att det är lite sjukt.
Ja. Men ändå ganska kul.
Ja, just det. Ja, nej, men jag gör lite en grej av det. Här står jag och plockar in i diskmaskinen. Haha, hör ni det ungar? Ja, det var inget rungande ja på det.
Att jo, vi kör!
Ja, nu kör vi! Ja, det gör vi! Rungande Jan, det är ingenting man får ifrån tjejen från Sala som har gjort succé i Media Stockholm.
Nej.
Moa Wallin och Lova Olsson, välkommen till ännu en vecka. Catherine kom in pigg och fräsch och glad. Mm. Hon säger att det är efterdyningarna från semestern som liksom hänger kvar lite grann.
Inte för mig.
Inte för dig alls.
Inte alls.
Nej.
Nej, jag har ju ägnat mig tillsammans med Karin Rundblom åt budgetförhandlingar denna vecka.
Du måste sluta krädda Karin hela tiden när vi vet att det är du som gör allt jobb.
Vi gör det här ihop, helt ärligt. Och vi jobbar häcken av oss.
Ja.
Och hon sa i veckan när det var ganska dystert, man får ingenting gratis, sa hon.
Men du sa att det var höga berg och djupa dalar.
Precis så är det. Mm-hmm. Ena stunden känner man, yes, nu har vi fått loss en grej. Och så kör de ut den och så blir det liksom bra.
Och så kräddas ni överallt.
Ja, och så går det några timmar och så känner man ingenting. Man kanske har messat och ringt 30 pers. Mm. Ingen svarar.
Nej.
Då tänker man, nu går jag på allvar hem. Därför det här är helt poänglöst. Jag slutar.
Mm. Jag slutar med allt.
Med allt, ja.
Ja.
Alltså med det här jobbet.
Ja, med det här jobbet, ja. Just
vad skulle du göra istället om du hade ett annat jobb?
Jag vet ju inte. Vila kanske.
Jag förstår. Moa, hur är det med dig då? Är det så att du fortfarande är utvilad efter semestern?
Min semester var inte så vilsam eftersom jag har ett litet barn.
Nej.
Men hösten är ju här, så jag är jätteglad. Det är min favoritårstid.
Mm. Du är en av de här tjejerna som ser det här som tjejnyår. Har du sett den senaste trenden?
Mm, ja. Precis.
Känner du igen dig där?
Ja, fast jag är inte så mycket för det att man ska sätta upp massa mål och så. Jag gillar att det blir mörkt igen äntligen.
Ja, just det. Du känner att så här, äntligen så synkar den yttre världen med det du känner inom dig.
Ja.
Om du skulle göra något annat i livet, vad skulle det vara?
Palmespannare.
Ah.
Mm. Ja, jag hade velat jobba i Palmegruppen. Den är ju tyvärr inte aktiv längre då, men det hade jag valt.
Då kan ju du hänga runt med Lova.
Ja.
Ja!
Du, ska vi bara trycka oss rakt in i veckans politiska ämne?
Ja, Socialdemokraterna håller på att fila på ny politik för att de ska försöka vinna valet 2026. Och i veckan har de presenterat över 200 förslag.
Nu har det gått lite för långt, känner man nästan.
Vi ska gå igenom dem nu.
Det tycker en del socialdemokrater också faktiskt.
Alltså det är så. Liksom så här, när man försöker för mycket. Det hade räckt med 3-4, tror jag.
Mm, du vet inte hur rätt du har.
Det är verkligen tjejnyår ju. Med 200 nya förslag på ändringar.
Just det, det är en ny start här som har gått överstyr. Jag förstår.
Vi kan inte gå igenom alla de här förslagen, men ett par av dem. Och så är det ju så, Lova, att du har en spaning att det är några av morgondagens toppnamn inom Socialdemokraterna som har varit med och jobbat fram de här. Vi återkommer till dem. Du får väl bara berätta lite mer om den här Bauta-omgörningen som det låter som, eller?
Ja, Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han har sagt att det här är det största reformarbetet i det partiet på flera decennier. Och bakgrunden är ju väldigt, väldigt enkel. Det handlar om att Socialdemokraterna ska vinna tillbaka regeringsmakten 2026 och att Magdalena Andersson ska bli statsminister. För en av slutsatserna i den valanalys som de gjorde själva efter valet 2022, det är att de måste prioritera politikutveckling. Det kommer inte att vara tillräckligt i längden att förlita sig på att få röster baserat på antipatier mot andra partier, står det. Mm-hmm. De måste ha en politik, tycker de själva.
Men det är indirekt så erkänner man att det är så man har agerat innan.
Ja, ja, exakt. Och nu behöver de då en politik, tycker de själva, som är tillräckligt attraktiv i sig själv för att locka väljare. Då satte man igång det här arbetet med 11 arbetsgrupper som först skulle analysera samhällsproblemen och sen då komma med konkreta förslag. Och det är det som har hänt nu i veckan. Och det blev totalt 220 förslag. Det är kontroversiella förslag och inte kontroversiella förslag. Det är små förslag och det är stora förslag. Det är gratis förslag och det är väldigt, väldigt kostsamma förslag.
Jag skulle säga att det är alla förslag som togs upp. Har du lyft ett förslag på det här mötet där de har kommit fram, då har det kommit med.
Det är väl ju arbetsgruppen. Men ja, arbetsgrupperna har levererat 220 förslag. Mm. Och till exempel 100% höjning av infrastrukturbudgeten. Ett dyrt förslag. De vill ha fler klasspappor för att få ett ökat föräldraengagemang i skolan. Inte lika dyrt förslag.
Sa de klasspappor?
Klasspappor.
Vad är det?
Inte klassföräldrar.
Nej, de tycker att det behövs ett ökat engagemang av pappor. Och man ska också då kunna få ersättning för att vara i skolan som klasspappa.
Mm. Just det.
Det är ju några klassmammor tror jag som kan känna grejer.
Jag tror också det.
Som har ställt upp gratis. Ja, men det... År ut och år in.
Kvinnors kvaliteter är inte intressant, så pass intressanta som man är beredd att betala för dem, uppenbarligen.
Nej. Ett av de förslag som har fått mest uppmärksamhet, det är ju det här som Annika Strandhäll har föreslagit, hon och hennes arbetsgrupp, att partiet ska fatta beslut om ordnade och stegvisa förändringar i arbetstidslagen så att målet är 35 timmars arbetsdag 2035. Så.
Du har valt ut 2 framtidsnamn.
Ja, och det finns ju lagledare då förstås i de här 11 arbetsgrupperna. Och det är ju det mest prestigefyllda uppdraget att få leda arbetet. Det är de som har frontat utåt i media också till exempel. Och Socialdemokraternas ledning, när man pratar med företrädare för den, har medvetet valt ganska okända namn utåt. Lite mer oprövade namn från den nya generationen socialdemokrater. Mm. De har inte varit statsråd till exempel primärt. Annika Strandhäll har ju varit det, men det är inte det vanliga. Och man vill helt enkelt testa. Håller de här måttet? Är det här framtidsnamn? Funkar de medialt? Och kan de hantera det här arbetet?
Vilken press!
Ja, det är det. Mm. Måste det ju vara. För någonstans handlar det om, är de här aktuella för större uppdrag om då partiet vinner valet 2026?
Det är väldigt mycket i början av M&M-låten, vad heter den? Du vet vilken jag menar. Den här som var theme song till filmen.
Du tittar på Moa där och vet du, det är helt rätt
gjort. Eight Mile,
ja. Det är någonting, if it comes an opportunity, would you take it? Ja. Or would you just leave it by? Någonting åt det där hållet i alla
fall. Och politiker tar väl ett sånt erbjudande, tänker jag generellt. Och en av dem som har då pekats ut, och hon har lett en grupp som handlar om segregation, som ju i sig är en viktig grupp och det ger ju per automatik genomslag. Det är Lauen Redar. Mm. Hon är riksdagsledamot sedan 2014 och kulturpolitisk talesperson. Och Socialdemokraterna tycker själva hon är en person att hålla ögonen på. För 10 år sedan gjorde Radio Stockholm en serie som handlade om bostadsbristen i Stockholm. Och en av de som intervjuades var då Lauen Redar. Då var hon 24 år och hon tyckte att staten skulle börja subventionera bostadsbyggande genom en nationell bostadsfond.
56% av Stockholms unga nu antingen bor kvar hos sina föräldrar eller måste hoppa mellan andra hand och tredje hands kontrakt och aldrig få chansen att flytta hemifrån och få ta liksom klivet till att få bli vuxen, som egentligen utgör en rättighet, rätten till att få en egen bostad.
Vad föreslår hon då och hennes grupp?
Hon har haft, som jag sa, integrationsfrågan på sitt bord och hon framförde också i den här samhällsanalysen en del kritik mot den politik som hennes eget parti hade fört tidigare. Och nu kommer vi till det här med antal förslag. Uppdraget från ledningen var att lägga 5-7 förslag. Att varje reformgrupp skulle göra det. Det sa Tobias Baudin till dem. Men Lauen Redars grupp har lagt över 80 förslag.
Det är inte samma summa.
Det är inte samma summa.
Nej, det är det inte.
Och det här snackas det om internt. En del socialdemokrater säger att alltså, hon är en frifräsare. Det vill säga hon gör inte som ledningen har bett henne om. Andra säger, wow, det är precis så här man ska göra. En duktig politiker, man kanske överlevererar lite på det här för de viktiga området. Det här beror ju på vem man talar med förstås. Förslagen har fått väldigt stor uppmärksamhet, internt och externt. De har till exempel föreslagit att asylsökande ska bo på mottagarcenter för att få dagersättning och bidrag. De vill ha totalstopp för anvisning av nyanlända till utsatta områden. Och de vill höja ålderskravet för en viss typ av anhörig invandring. De vill ha en nationell folkräkning i Sverige. Det är ju något sånt som Tidöpartierna också driver. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, han tog upp den här analysen i sitt Almedalstal i somras. Och han sa, i Sverige så har vi hela kvarter som har tagits över av gatugäng och vi har områden där knappt någon talar svenska, sa Jimmy Åkesson.
Och dessa problem som sossarna själva har skapat säger man sig nu vilja och kunna lösa. Man släppte en rapport i höstas där man gav en hel del, skulle jag säga, anmärkningsvärda besked om hur man numera från Socialdemokraterna resonerar. Jag citerar här igen. Att bryta segregationen kräver att man strukturellt bryter den rumsliga separeringen av olika grupper. Hon som leder detta arbete inom Socialdemokraterna, Lauen Redar, hon visade faktiskt bästa Mona Sahlin-klass.
Det här tog Lauen Redar med ro, får man ändå säga. Hon sa i Almedalen, jag såg det citerat i någon tidning, att jag har aldrig hört en partiledare använda ett Almedalstal för att tala om en politikutvecklingsgrupp i ett annat parti. Man får kanske se det som ett enormt erkännande och ett sätt där vi håller på att bygga något som den här partiledaren, alltså Jimmy Åkesson, är djupt oroad över, för han har inga egna svar, sa hon. Så att...
Men borde inte han gilla en del av hennes förslag?
Jo, det gör han. Han ägnade en hel del i det här talet åt att kritisera Socialdemokraterna för att de har låtit det gå för långt. Först nu ska de ta itu med det här, sa han. Och här handlade det om det här då tvingande åtgärder som Jimmy Åkesson är kritisk i det här stycket som han läste upp. Bussning till exempel har ju blivit en debatt. Ska det vara det eller inte? Och det har de inte föreslagit den här arbetsgruppen.
Skulle man kunna säga att en sån här politik skulle vara ännu ett närmande av sverigedemokratisk politik?
Många har ju tolkat det som så att det är en tuffare och striktare politik som den här arbetsgruppen vill föra. Det här är ju inte Socialdemokraternas politik än så länge, måste man ju betona. Utan det är en arbetsgrupp.
Man skulle vilja fråga Lauen, varför la du fram upp mot 80 förslag när det var 5-7 du skulle ge?
Alltså det är en flex, skulle jag säga.
Är det en flex?
Ja. Absolut.
Man försöker styla. Kolla vad många förslag.
Det beror också på kvaliteten på förslagen. Just om det är väldigt många likartade så kanske det var ett dåligt drag. Men om alla är unika och jättebra så var det väl smart av henne.
Men du, ett annat framtidsnamn inom Socialdemokraterna som folk brukar peka mot är Teresa Carvalho. Vem är hon?
Hon är också riksdagsledamot och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Så att hon har ju redan ett tungt uppdrag i partiet i riksdagen. Men hon har ju inte varit statsråd till exempel. Nu kommer bonusinfo. Hon fyllde nyss 40 år.
Inget fel med det.
Nej, det är det inte. Nej. En av dem som var på den festen var Lauen Redar.
De är kompisar privat.
Ja, så måste man väl ändå säga. Man bjuder in någon till sin 40-årsfest. För man kan ju inte bjuda in hela riksdagsgruppen till sin 40-årsfest.
Skulle nästan vilja att det här var ett eget segment i programmet från och med nu. Lovas bonusinformation.
Ja.
Att vi har en jingle och lite sånt där också.
Ja, men då blir det helt tomt ibland. För det är ju inte alltid jag har bonusinfo.
Nej, men du kanske får liksom lägga lite manken till då framöver.
Ja.
Ja. Och ha lite bonusinfo. Hur skulle den jingeln låta, Katrin?
För jag tänker också att Det är inte som att du lägger manken till nu när det gäller att leverera innehåll till
Nej,
den här podden.
Nej, jag slappar ner.
Ja. Det var det jag ville subtilt poängtera.
Ja. Ja.
Hur skulle en sån jingle låta då?
Jag tycker det ska vara det här introt till den här filmen som jag kallar för 8 Mile High.
Just det, 8 Mile High-introt hade passat så bra.
Och den vet jag ju inte ens hur det låter.
Nej, men den är väldigt, väldigt bra i alla fall.
För man vill ju ha något bra.
Lovas bonusinformation. If you had one shot, one opportunity. Men okej, hon var på 40-årsfesten.
Ja. Hade du en 40-årsfest, David?
Nej, jag hade ingen 40-årsfest.
Nej, okej.
Okay.
Tänker du att vi borde ha uppvaktat dig? Det har vi inte gjort.
Alltså, nu när du tog upp det. Jag tänker
hade
att
du liksom velat fira din 40-årsdag, Master?
Jag hade ju velat att ni uppmärksammade den på något sätt.
Mm. Ja. När var den?
25 juli.
Okej. Okay. Mm. Mitt i semestern då. Men grattis i efterskott.
Det går ju göra retroaktivt.
Stort grattis.
Verkligen stort grattis i efterskott.
Ja, men tack. Synd bara att man behöver fiska efter
det. Årsbarn med Teresa Carvalho då?
Uppenbarligen så är hon också 84.
Ja.
Men efter den här bonusinfon så följer ändå lite annan info. Vanlig info.
Ja, eller? Vanlig info.
Vem är hon?
Ja, hon har ju lett den här tunga och för Socialdemokraterna väldigt viktiga gruppen om rättspolitiken. Den heter helt enkelt De kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen stoppas. Det är ju ett stort uppdrag. Och den gruppen har bland annat föreslagit att socialtjänsten inom ramen för LVU ska kunna fatta beslut om att unga personer som är på väg in i gängkriminalitet ska kunna punktmarkeras dygnet runt. Mm. Det kan handla om att de får en fotboja, det kan handla om att de får en, det de kallar följeslagare efter sig.
Utan att de är dömda för något alltså?
Ja, ja, ja. Och det är ju det som har väckt debatt. Och det här är ju ett sätt som de tror ska stoppa nyrekryteringen.
På riksdagens hemsida så står det att enligt polisen finns det idag runt 5000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Så att det öppnar ju upp väldigt många jobb då som följeslagare.
Det gör det. Ja. Och du kanske undrar också vad det här skulle kosta.
Ja!
Statskassan. De här arbetsgrupperna har inte räknat ut det. Så att inga av förslagen har prislapp.
Nej. Mm. Det är som att gå in i en väldigt, väldigt dyr affär.
Ja. Teresa Carvalho är från Norrköping. Hon har varit lokalpolitiker där. Och för 10 år sedan så valdes hon in i riksdagen. Och då lät det så här i Radio Östergötland.
Hur titulerar du dig ideologiskt?
Som socialdemokrat. Progressiv socialdemokrat.
Om du fick bli minister, vilken minister skulle du vilja bli då?
Oj, vilken svår fråga. Men
jag vill bara säga, det är lite fusk att säga statsminister, så jag tar bort den, utan du får bli någon annan. Du får börja
Tusen
som en sån.
Också, för det var ju en bra väg ut, annars fick man ha ett finger med alla frågor. Men med tanke på hur de nya ministerportföljerna är uppdelade, så kanske att jag skulle sikta in mig på gymnasie- och kunskapsministerportföljen.
Vi vet ju inte om Teresa Carvalho skulle svara så där idag, eller om hon nu känner att hon vill ha justitieministerposten, kanske.
Jag skulle gissa att hon har höjt ribban.
Mm-hmm.
Det är vad jag också tror.
Nu sitter ni bara och väldigt
killgissar.
Ja, ni killgissar, ja.
Men vi är jättebra på killgissa.
Ja, vi får väl se.
Ja.
Ja.
Men av alla de här 220 förslagen då, vilka är det som de kommer att välja ut, Socialdemokraterna, för att bli deras politik som de ska satsa på?
Ja, det är ju det som är den stora frågan, såklart. Nu ska partistyrelsen gå igenom alla förslag, ta ställning till dem, och bara det är ju ett jättejobb. Och de ska då avgöra vilka vill de gå vidare med till kongressen som är på våren 2025. Alla av de här förslagen vill ju inte ledningen genomföra. Allt kan inte ledningen genomföra, till exempel för att det kostar för mycket. Och då handlar det om att prioritera. Och det här säger Socialdemokraterna när man pratar med dem, att det är vi duktiga på, att sålla. Men vissa av de här frågorna väcker ju otroligt starka känslor internt i Socialdemokraterna. Och typexemplet är ju den här frågan om kortare arbetstid. Den splittrar det partiet jättemycket. Så först ska den upp i partistyrelsen och då ska de landa i ja eller nej eller något slags mellanting. Och sen ska kongressen ändå antagligen ta upp frågan. Det kommer att bli jätte debatt.
Hur spännande är det här för dig, Moa?
Väldigt spännande.
Du tycker att det är spännande?
Ja, jag lyssnade extra noga när Lova berättade om att partiet splittras internt.
Ja, just det. Det är sådana trigger words. Alltså, ja. Det är då du reagerar.
Precis.
Men du, något som är spännande, det är att veta vad du har att komma med den här veckan.
Mm. Under sommaren så hade jag en ganska lång paus från politiska nyheter. Och det hände ju nästan ingenting heller, så det känns inte som att jag missade så mycket. Men jag märkte att när jag inte längre lyssnade på politiker dagligdags så hände det något med mitt språk. Jag började prata normalt igen. Alltså jag märkte att mitt språk har färgat så mycket av politikernas att jag utan att reflektera kunde säga saker som att du har med berått mod inte plockat undan disken till min kille. Att jag i de frekventa diskussionerna vi har hemma om att köpa en robotdammsugare kunde använda argumentet att det vore en historisk satsning på hushållet. Och att jag förstatligar mitt barns fotbollar om han sparkar dem inomhus. Men nu då när jag har fått en liten paus så har jag förstått hur stört det låter för utomstående. Och jag har också blivit mer uppmärksam på när politikerna använder konstiga uttryck. Och ett sånt uttryck som används frekvent av politikerna är vi har varit tydliga. Och det slog mig då att varje gång de använder det så betyder det inte alls att de har varit tydliga. Utan snarare att de har varit ganska otydliga. Men nu när de har fått ett facit så vill de gärna ge sken av tydlighet i efterhand. Och därför använder de alltid vi har varit tydliga just efter en lång process av otydlighet.
Mm.
Centerpartiet till exempel. Nu är vi halvvägs genom mandatperioden och i och med det så börjar frågorna från journalister om regeringsalternativen bubbla upp igen. Jag har druckit en energidryck, det är därför jag pratar så konstigt.
Du framstår helt som vanligt.
Okej.
Det är kanske det som är det konstiga. Att du framstår som en helt vanlig människa.
Det känns som en roll jag inte är van vid.
Mm.
De här frågorna i alla fall ställs ju i synnerhet till Centerpartiet eftersom det man vet om dem är att de inte vill sitta i regering med V eller SD men inte riktigt hur de föreställer sig den här breda mittenkonstellationen. När Muharrem Demirok var med i 30 minuter förra hösten sa han så här om det.
Jag kommer att presentera ett tydligt alternativ när vi närmar oss val. Men jag kan säga en sak väldigt tydligt. Centerpartiet kommer aldrig att bli ett femte Tidöparti.
Det är väldigt mycket av ordet tydligt på ganska kort tid. Men däremot kanske inte så tydligt hur själva regeringskonstellationen ska se ut.
Nej, det är han ändå tydlig med skulle jag säga.
Precis, det är han jättetydlig
med. Att han ska vara tydlig med det senare.
Absolut.
När det närmar sig.
Men nu har det ju gått snart ett år sedan det där. Och när man med Ekots lördagsintervju i helgen så trappade han upp den här tydlighetsretoriken ännu ett snäpp.
Jag har varit väldigt tydlig med att Centerpartiet...
Men jag undrar ändå, eftersom det är ju så att det finns ju de partier som finns, så att säga, som kan tänka sig att stödja Magdalena Andersson, precis som Centerpartiet. Vilka andra partier kan ni tänka er ha med i en sån regering?
Ja, men vi har ju varit... Vi kanske är det partiet som är mest tydlig i den här frågan.
Är det så att mest tydlig egentligen betyder minst tydlig?
Kan betyda
politikvärlden?
Det. Det är inte riktigt tydligt.
Nej. Men också att de ju verkligen måste ha tänkt ut att de ska använda det här ordet.
Mm, tydligen.
Mm. Eller så vaggas man bara in i det. Alltså det gör ju jag också. Att det är så här alla pratar. Och vi tror att det är normalt. Men
det är som
normalt.
Grodan i den kokande kastrullen.
Ja,
precis. Känner inte till referensen.
Va?
Vad är det? Dra ner alla andra grodor? Eller vad är det?
Att när temperaturen stiger så fattar inte grodan att det blir varmare och varmare, så grodan är kvar i vattnet tills den är kokt.
Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, jag har lärt mig något. Visste jag inte.
Men det var tydligt.
Vi kan lära varandra. Det är det som är så fint i den här podden.
Ja, verkligen.
Du lär mig populärkulturella referenser.
Just det. Och du lär mig gamla talesätt från Dalarna. Från
då jag var liten.
Ja.
Nej, men... Han säger att de är det mest tydliga partiet. Jag vet inte, tänker man på ett parti som det känns tydligt vilka de kommer samarbeta med efter nästa val, så kanske det inte är Centerpartiet som dyker upp först.
Nej.
Ändå. Jag lyssnade också på Moderaternas Jessika Roswall, känd som nominerad till Sveriges EU-kommissionär. Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet det här året, där Jessika Roswall då är ansvarigt statsråd. Och när rådet skulle ha möte i början av sommaren så valde Sverige att inte bjuda in de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, vilket de såklart blev arga för. Och Grönland har nu hotat med att helt lämna rådet. Och när Jessika Roswall fick frågor om det under en riksdagsdebatt svarade hon så här.
Men låt mig då försöka bena ut lite grann i frågan om just Grönland och Färöarna då, som jag uppfattar ändå att frågan gäller. Vi, och det har jag varit jättetydlig med, att i alla sammanhang uppskattar, tala om vikten av att ha ett gott samarbete med Färöarna, Grönland och Åland. Och uppskatta deras aktiva och engagerade roll i ministerrådet.
Och utan att lägga någon värdering i huruvida det var rätt eller fel att inte bjuda in dem, så låter det ju snarare som att hon var jättetydlig med att hon inte alls uppskattar Grönland i alla sammanhang, eftersom hon inte bjöd in dem.
Mm.
Alltså om man är jättetydlig med att man vill ha ett samarbete med Grönland och de där andra.
Och uppskattar det.
Ja, då känns det ju som ett bra första steg att inte porta dem från möten, om man vill vara tydlig. Men då när man har lärt sig att avkoda vad tydlig betyder, så kan man ju också göra ganska intressanta framtidsspådomar. Man kan till exempel fundera på om Johan Perssons uttalande, citat, vi har varit tydliga med att vi inte tycker att SD ska ingå i regering, även framgent kommer betyda just det, eller om det blir tvärtom.
Ja.
Men jag kommer i alla fall snabbt att ta in det här uttrycket i min vokabulär och dra fram det i nästa bråk med min familj. Vi har varit tydliga med att vi skulle komma hem sent efter att ha druckit 15 öl.
Just det, jag var
tydlig
med det. Det
finns inget att sätta emot.
Nej, det gör det inte.
Jag har varit tydlig.
Jättebra, Moa.
Mm,
det här är helt hisnande, tycker jag.
Ja, det är det.
Mm.
15 öl.
Nej, det tycker jag.
Det är inte så hisnande.
Alla de här nivåerna av innebörder.
Ja.
Det är inte helt lätt att hänga med.
Nej.
Jag använder ibland ordet jättetydlig.
Mm. Mm.
Ja. Att jag har varit jättetydlig med någonting.
Det har du fått från politikerna.
Jag måste ha fått det.
Ja.
Mm. Men då är det ju, jag använder inte på det där sättet. Nej.
Nej.
Jag gör det mer korrekt.
Så jättetydlig i politikvärlden skulle också kunna veta. Jag visste verkligen inte.
Mm.
Vi går vidare till lyssnarfrågan.
Ja, den kommer den här veckan från en av våra yngre lyssnare.
Hej, jag heter Suar och går tvåan på gymnasiet med inriktning ekonomi och juridik. Och jag har en fråga. Jag vet ju att det är riksdagen som bestämmer vilka lagar som ska gälla i vårt land. Men vem skriver själva lagarna, alltså själva texterna?
Här har jag checkat ut. Helt och hållet. Jag har bara latat mig. För den här frågan kan vi svara på tack vare vår eminenta producent Shukran. Det är så lyxigt. Jag satt igår och bara latade mig. För så här. För ett antal år sedan gjorde hon ett radioreportage som handlade om precis den här frågan på det här temat.
Mm.
Då träffade hon Mattias Larsson. Han var då kansliråd på straffrättsenheten på Rosenbad. Arbetet med att skriva lagar, det sker ju i regeringskansliet vanligtvis. Numera är Mattias Larsson generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Men tidigare så arbetade han under justitieministern. Och en av hans uppgifter var att formulera politiska viljor till lagar.
Mm.
Hur mycket kan du påverka en lag?
Rätt mycket faktiskt, skulle jag tro. Det är politikerna som bestämmer målsättningen med en lag. Vad en lag ska handla om och vilket syfte man har med den. Men det är nog tjänstemännen som avgör exakt vad det ska stå i lagen. Men naturligtvis så är man ju lojal. Man försöker ju inte smyga in saker i lagstiftningen som strider mot vad politikerna vill. Det skulle vara illojalt och så, det sysslar vi ju inte med.
Det här är ett så otroligt bra reportage där jag får veta saker som jag faktiskt inte hade någon aning om. Mattias Larsson, han...
Man undrar ju också, var Shukran 9 år när hon gjorde det här reportaget? Alltså om vi bara lyssnar på hennes röst här i början när hon ställer frågan.
Hur mycket kan du påverka en lag?
Hade du dragit helium eller är du 9 år? 9-åring som har dragit helium, jag förstår.
Ja. Och Mattias Larsson, han avslöjar här, vilket jag inte hade någon som helst aning om, att det finns en svart lista i regeringskansliet med ord som inte ska användas i lagstiftning.
Vad ingår det för ord där?
Ja, det är dels gamla prepositioner som all den stund och till yttermera visso och sådana ord naturligtvis som folk inte använder så ofta. Och att man ska säga betala istället för att bestrida någonting. För bestrida har ju också en annan mening i lagtexten, annars ju att man inte vill göra något.
Och Mattias Larsson, han har skrivit den här lagen som heter ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. Och internt så berättade han här att den kallas för Lex Larsson, efter honom själv.
Första paragrafen. Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket och Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4a-paragraferna. Det svåra kruxet är ju här att det är både myndigheterna som sådana och tjänstemännen vid myndigheterna som får olika befogenheter. Och att vi vill försöka uttrycka det så kort som möjligt. Jag tycker att trots att det är ganska krångligt att göra det så blev det ganska bra. Man får en snabb uppfattning om vad handlar det här om. Jo, folk ska inte köra berusade. Och varför ska de inte göra det? För det ska ju förhindra, upptäcka och utreda.
Ja, tack då. Tack så mycket. Jag skojar. Jag skojar verkligen. Det var jättebra reportage. Men då jobbade han då tidigare när han skrev det här på någon av departementen, ja, då, antar jag. För det är de som får då
justitiedepartementet.
Så justitiedepartementet, om det handlar om justitiefrågor. Och är det finans så är det finansdepartementet. Och jäda, jäda.
Yes.
Och sen så bollas det med någon slags lagråd och sådär.
Ja.
Men mycket makt ändå.
Får man säga. Och det tyckte han väl ändå själv att han hade. Även om han då inte skulle vara illojal, var ju tydligt. Och liksom skriva in konstigheter.
Är det bara jag som är lite besviken på att det är ingen, att han inte heter Luther efternamn? Det hade blivit lite coolare då.
Mm. Lite mäktigare.
Ja, lite. Du förstod du den referensen?
Nej.
Då hade det ju blivit Lex Luther.
Stackars dig. Att du är i det här rummet, ja, med liksom bara tomma, ja, blickar.
Ja. Folk som är helt bakom flötet.
Ja, ja, precis. Det är som att vi inte är del av vår samtid. Vi har bara referenser från 1800-talets ordspråk och sånt.
Anton, du som är våran digitala direktör, förstod du Lex,
ja,
Luther?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Vill ni berätta, eller?
Vad skönt.
För jag var ändå så här, tänker han på Martin Luther.
Ja, det var det.
Martin Luther King. Jag satt och associerade.
Du tänkte så.
Ja. Jag också. Ja. Men jag låtsades ju ändå att jag fattade.
Jag tror du börjar gå upp för Google, Moa.
Det är någon slags skurk.
Det är någon slags skurk. Det är Stålmannens ärkefiende.
Ja. Ja. Den har jag faktiskt aldrig hört talas om.
Nej, just den har inte.
Nej.
Fast jag känner att det var bra. Jag har lärt mig så mycket idag. Utöver politik.
8 Mile High, Lex Luther. Det har varit en hel del där.
Det är så bra att vi har den här podden över generationsgränserna.
Ja, verkligen. Tycker jag ändå att lyssnarfrågan är besvarad.
Ja, jag hoppas att Soar är jättenöjd.
Mm.
Och druidsimmerman@sr.se är e-mailadressen som vanligt.
Just det, just det.
Och vill ni se hur Shukran ser ut? Då kan ni kolla mitt Insta-konto.
Det här var den ängsligaste puffen för ens egna Instagram jag har varit med om. Ja, just det.
Var den ängslig?
Nej, det var det inte. Jag skojade bara.
Mer rakt på sak?
Ja, det var väldigt rakt på sak. Ja. Verkligen, om man då vill se hur Shukran ser ut, då kan man då kolla det på din Instagram. Lova Olsson Ekot.
Ja.
Det är om man vill.
Ja.
Vi säger inte åt folk, nej, att göra,
nej, nej,
det.
Nej, det är inte, nej, det är en rekommendation. Knappt ens det.
Mer information att det finns där.
Ja.
Om det är så att man skulle vilja se.
Ja.
Ja, ja, men du, då ska vi väl tacka Moa och Lova för den här veckan.
Tack. Tack.
Vad skulle du jobba med om du inte jobbar på radio?
Något serviceyrke antagligen. På något sätt köra sån samåkningstjänst eller stå
en
bakom.
Samåkningstjänst? Mm. Vad är det?
Om de här Uber eller Bolt eller vad det nu är för någonting.
Ha, för att du älskar att köra bil?
Ja, men jag förstår ju också min kapacitet. Jag vet att jag kan köra bil. Det är det jag menar.
Ja, du kör bil jättebra.
Jag kan köra bil och sen kan jag också stå bakom kassa, tror jag. Jag är också duktig på att fronta varor. I och med att man kör de fordonen som man gör då, så skulle jag nog inte ha något problem med att ta så truckkort. Skulle kunna jobba på något lager.
Alltså många alternativ.
Ja, men det finns ändå att ta av.
Ja,
själv då?
Jag skulle vara dialogpolis.
Ja.
Jag tror att det hade varit så kul.
Gå runt och
du har... Snacka runt med, ja, folk där som sitter där vid torget eller hänger runt.
Mm.
Bara... bygga relation och så. Ibland kör man hem någon.
Ja, okej. Okay. Är de poliser på riktigt? Eller, ja, är de dialogpoliser?
Alltså, de är väl utbildade poliser?
Ja, det kanske de är. Jag vet inte. Jag vet inte om det är någon sån underkategori.
Ibland kanske du svänger förbi och hoppar in i din bil.
Just det. Var ska du åka? Ja, du har ju redan beställt i appen här.
Mm. Dialogar jag med dig.
Mm. Den här podden, den spelades in den 30 augusti 2024.
Shukran Kavak var producent.
Just det. Tack för den här veckan.
Tack.